Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det är väldigt viktigt för mig att de ska vara stolta. Det är superviktigt och det har alltid varit. För att min pappa exempelvis har jag alltid ringt om det har varit någonting, att jag säger hans beslut är nästan mina beslut, att det är så här, jag vill göra det här, tycker du att jag ska göra det? Att alla andra kanske hade sagt ja, det är klart jag ska göra det, men jag säger jag måste ringa pappa bara och kolla först.
När Spotify i samband med internationella podcastdagen listade klassiska poddavsnitt var det här med Värvet med Johanna Nordström. Och sen 2019 när intervjun gjordes har hennes karriär formligen exploderat. Hennes podd Ursäkta som hon gör med Edvin Törnblom blev på rekordtid Sveriges största. Hennes stand-up fyller när det inte är pandemi stora lokaler och det ser ut som att hon ska ut i höst igen med soloföreställningen Ring polisen. Dessutom gör hon succé i all tv hon är med i, även som skådis, och förutom filmen Snälla kriminella kan vi nu se henne i Nor Elrefais nya serie Skitsamma. Med andra ord, hög tid för en favorit i repris. Här är Johanna Nordström. Hur står det till?
Men det står ändå bra till, gör det. Jag är dumt att klaga.
Mm. Har du någonting att klaga över om du tänker efter?
Nej, det har jag nog inte. Jag är ju väldigt bra på att göra det. På att klaga. Jag är en väldigt klagande person, tror jag. Mm. Men jag har nog inget att klaga på egentligen. Alltså om man tänker stort. Mm. Man får inte ha ilandsproblem och sånt där längre tydligen.
Men du, det är ju eventuellt i alla fall i viss mån täta skott mellan din publik och Värvets publik.
Ja.
Så, då tänker jag för min publiks skull. Mm. Hur svarar du på frågan, vem är du?
Det där är så svårt. Jag tycker att det är typ det värsta som finns när någon frågar så här, typ, vem är du? Kan du berätta om dig själv? För att jag vet aldrig då, i Stockholm så berättar man om sig själv i jobbperspektiv.
Just det.
Jättemycket. Mm. Men typ i Västerås, där jag är ifrån, då berättar man ju om sig själv då som person mer.
Jaha, gör man.
Så att jag tror att om jag hade varit i Västerås och svarat på den frågan hade jag sagt att jag är nog en... Vad hade jag sagt? En glad... Nej men gud, vad glad tjej tänkte jag säga nu. Det är det tråkiga svaret man kan ge. Jag är en glad tjej. Ja. Jag är inte ens så glad.
På 24 år.
Ja, snart 24.
Ja. Ja. Du kommer vara 24.
Jag kommer vara 24.
Ja, exakt. Så nu går vi på
okay.
Det.
24 år. Nej men annars så ska jag säga att jag bara... Ung tjej jobbar som komiker blev det till slut.
Mm.
Vilket är superkul.
Ja.
Jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, men det är bra. Det räcker. Jag tycker dock att det är väldigt intressant. Jag har pratat så otroligt mycket om just den frågan i Värvet, så jag kan nästan inte göra det igen. Men det är intressant det här med att man berättar vad man gör när man ska svara på vem man är.
Mm.
För att vem man är, om man ska så här försöka dra det någonstans, så tänker jag att det kanske framförallt är vilka egenskaper som är utmärkande för en.
Mm, mm.
Och i sådana fall, om man gör så och säger så här, vilka egenskaper är utmärkande för dig, Johanna Nordström?
Väldigt ärlig och rak person, vilket kan ibland vara till en nackdel. Men jag har väldigt svårt att dölja vad jag känner.
Okay.
Alltså jag kan inte dölja... Alltså folk kan ju vara väldigt bra på så här, om de träffar någon... Så de kanske inte tycker om så mycket. Så kan de vara supertrevliga och till mötesgående.
Hej, vad kul att se dig.
Jag kan inte det.
Nej.
Jag vet inte vad det är. Eller det är klart jag kan om jag vill. Men jag orkar inte göra det.
Nej.
Typ. Så att väldigt ärlig och rak person. Svart eller vit person. Liksom. Alltså okay. Antingen älskar jag någonting eller så hatar jag någonting.
Mm.
Och rolig. Mm. Vill jag ändå säga till er.
Ja, men det är väl det är mycket som tyder på att du är det.
Jag hoppas det i alla fall.
Mm.
Ja.
Och vi kommer ju in kanske mer på det i den här otroliga intervjun som vi ska genomföra.
Ja.
Och då, jag fortsätter med så här sinnessjukt svåra frågor, så gör vi det lättare sen.
Ja.
Lika bra att börja med det.
Ja, men det är lika bra.
Ja. Så vilka faktorer skulle du säga har spelat störst roll för att du är där du är idag?
Jag tänker typiska händelser typ.
Eller? Faktorer, ja, kanske. Eller liksom omständigheter i din uppväxt eller så.
Ja, men dels tror jag att för att jag har två otroligt, min syster också, men två otroligt roliga föräldrar som alltid har skämtat och haft humor. Min pappa är den roligaste jag vet i världen. Han är så rolig. Ja. Så det har varit en jättestor faktor till att jag har intresserat mig för humor på det sättet. Men jag tror att den största anledningen till varför jag tror jag är här nu idag, det är nog tack vare en kille som jobbar på Aftonbladet som heter Erik Karlsson.
Okay.
Han kontaktade mig och var så här, vill inte du börja jobba på på Aftonbladet, på Likeat, med våra liksom, sociala medier och humor där. För att jag höll på med Twitter jättemycket då. Mm. Och så, det var därför jag började, eller flyttade till Stockholm från första början. Och var såhär, nej men gud, nu flyttar jag hit och börjar jobba med det. Så att jag har alltid sagt det, att någon gång så vill jag ge han cred. För att det är tack vare honom som jag faktiskt bor här idag. Och för att jag har kunnat jobba med humor, att jag utvecklade det. Så det är en jättestor faktor. Men mina föräldrar, jättestor faktor. Erik Karlsson, jättestor faktor. Och Sissela Benn.
Okej.
För att jag kollade på henne jättemycket. Jag var lite så här, Filippa Bark, Centralskolan, hela, och tyckte att hon var helt fantastisk. Och var så här, men gud, jag vill också vara på det där sättet. För hon har så speciell... Jag kan inte beskriva hennes timing på något sätt. Alltså hon har så himla speciell och betydande roll för mig humormässigt.
Mm. För du verkar ju ha... Vi tar tag i hela Västerås-skiten nu då, eftersom du ändå lite hamnade där. Men för mig känns det som att det har... Och God knows att det har varit likadant för mig. Men att du lite grann har tagit spjärn mot Västerås.
Mm. Det har jag nu gjort. Dels tror jag för att när jag flyttade hit så insåg jag vilken pissig stad det är. Och så. Och att jag kan tycka att det är väldigt jobbigt att åka hem igen. Jag är inte hemma så jättemycket tyvärr. Alltså, så här, jag önskar att jag var med det. Det är inte bara för att jag inte gillar staden, utan för att jag jobbar så mycket. Men när jag kommer dit så är det som att så här, alla minnen från när man var så här, gick i högstadiet typ, och alla som man bara så här, nej, men det står still typ. Det känns som att det står still, att man kommer dit och så bara blir man den personen som man var där. Och den personen gillar inte jag överhuvudtaget. För då var jag väldigt så här, jag var osäker, såg ner på mig själv jättemycket, tyckte inte att jag kunde någonting, umgicks med folk som inte alls lyfte mig, alltså mycket, mycket sådana grejer. Och då kopplar jag det till sådana minnen. Det är så här, jag vill inte vara den personen längre. Och jag tror att det är därför jag inte gillar Västerås så mycket.
Men du har inte lagt av dialekten?
Tycker du att jag har dialekt?
Ja, men det är klart jag har.
Alltså Västerås-dialekt?
Ja, men någonting är det ju. Fast jag antar att den kanske är gnälligare när du är där.
Ja, jag tror det. Ja. När jag märker när min syrra pratar typ och så, då får jag ju en helt annan ton typ. Ja. En annan dialekt. Men jag vill vara en person med dialekt. Jag tycker att det är väldigt charmigt.
Ja, men behåll den då.
Jag ska hålla i det.
Ja. Nej, men jag tänker, för det låter lite grann som... ungefär som jag har känt att det har varit för mig också när jag fick flytta från Strängnäs när jag var 19. Liksom. Det var liksom då livet började. Mm. Men för mig har det... Jag har liksom tänkt så himla mycket att jag var osäker i Strängnäs. Sen tänker jag att det kanske inte är hela bilden, att jag har liksom gjort det mer... Alltså, ju fler gånger man har fått berätta om sin barndom, desto mer osäker har jag blivit liksom,
ja, precis, när jag växte upp. Ja.
Men känner du att du var osäker också där? Alltså i Västerås?
Ja, men jätte. Jag vågade liksom inte säga vad jag tyckte och tänkte. Vågade inte... Jag tror inte jag vågade vara den personen som jag är idag. Alltså idag är jag ganska obrydd av mig. Att jag är så här, ganska så här... Jag umgås med dem jag vill. Då var det så himla viktigt för mig på något sätt att vara... Inte populär, har aldrig varit viktigt. Men att vara liksom inte de som var tuntarna. Och inte vara, att det var så himla viktigt att vara en person som folk tyckte om. Mm. Idag är jag inte alls så. Idag är jag så här, om någon inte tycker om mig så är jag helt fine med det. För att jag vet ju själv att jag inte tycker om alla människor.
Mm. Vad härligt det låter.
Ja. Men det har ju tagit ett tag.
Ja, så, vadå, du...
Jo, men det känns som ändå långt. Alltså på något sätt, det var det som var så sjukt. För att direkt när jag flyttade till Stockholm så kändes det som att allt fall på plats. Mm. Att där kunde jag börja om, jag kände ingen här. Och jag kunde bara så här, börja om helt på riktigt, de visste ingenting. Alltså du vet så, att man fick bli sin egna person tror jag. Och det, jag gillar liksom att kunna vara egen och självständig och inte behöva... förlita mig på att vara med andra. Att det är så här, jag måste vara med den här personen, för annars så mår jag dålig. Alltså. Mm. Så att, ja.
Men du var ju den roliga i handbollslaget, har jag förstått.
Ja.
Men var det bara där som du var den roliga?
Ja, men där tog jag nog rollen som den roliga, för att jag var väldigt bekväm. Men jag har alltid varit den liksom i skolan som har försökt vara rolig. Att jag vill vara den roliga, sköna tjejen. För att så här, jag var så här, okej, men jag kommer inte kunna vara den snygga tjejen, populära tjejen. Men jag vill ändå inte vara den som liksom den fula tjejen som någon liksom skrattar åt eller så. Så att då var jag så här, det var så viktigt att folk skulle skratta med mig. Mm. Att så här, men okej, jag blir den roliga. Så att jag tror att jag tog den platsen i skolan, men jag tror att det har mycket också att göra med att jag kände mig väldigt dum också i skolan. Alltså jag har alltid hatat skolan. Jag har liksom inte kunnat plugga eller liksom så. Att jag har varit så här, det går inte, jag får inte in grejer.
Hur kommer det sig då?
Jag vet inte faktiskt.
Alltså, du är inte dyslektiker?
Nej. Aldrig haft så här svårt att läsa eller skriva eller så. Men jag har bara alltid haft svårt att koncentrera mig och lära mig och lyssna. Och så här. Jag tror att det är det, om jag inte är intresserad av någonting, då kopplar jag bort direkt. Mm. Alltså om det är någonting som jag var så här, det här är så värdelöst, det här är så tråkigt. Och någon är så här, men det här är bra till sen. Jag här, men jag skiter väl i sen nu. Alltså nu vill jag ju bara ha kul. Jag orkar inte tänka på vad jag ska göra senare. Och då så tror jag att jag blev väldigt så här, försökte vara rolig, snackig. Och var den som så här, lärarna var så här, Johanna, du får vara tyst nu. Alltså så här, nu andra vill lära sig att jag var så här, alltså du vet, lite, nästan lite sköna killen. Mm. Fast tjejversionen typ.
Mm. Ja. Jag känner igen mig.
Mm.
Men var det någonting som funkade i skolan?
Nej, men det funkade ju när jag hade så här musiklektioner eller teater eller såna grejer som jag tyckte var kul.
Mm.
Det tyckte jag var roligt. Då var jag så här, då var jag med och var engagerad, men ingenting annat. Allt annat tyckte jag var helt värdelöst. Men det som var sjukt var också att jag inte kunde förstå hur dålig jag var. Alltså jag var så här, vi hade något så här stort kärleksarbete i svenska, så vi skulle göra en bok om kärlek. Och jag la ner så mycket tid på den boken. Och jag var så här, det här, jag kommer få högsta betyg. Och var så här, nu jävlar. Och fick tillbaka den och var så här, jag fick ett G. Och jag kunde inte förstå. Alltså jag var så arg. Och till och med sa det till min lärare. Jag förstår inte hur du inte kan ha gett mig högre betyg. För att jag har lagt ner så mycket tid. Det här är så bra.
Ett mästerverk.
Ja, men typ. Mm. Det var verkligen så. Hon var så här, nej men det här är inte. Hon bara, men om man ser, så hade hon någon förklaring. Jag kunde inte ta det. Och så för typ någon månad sen så hittade mina föräldrar den här boken och skickade en massa bilder på texter. Min pappa var så här, vad i helvete? Och då är det bara, ser jag vad jag skrivit, och jag bara, nej men det här är så dåligt. Alltså det var texter så här, rim, dikter på rim, och jag rimmade på bil och sil. Alltså du vet, så här, det var så dåligt. Och hade bara skrivit så här, en lista på snygga kända män typ, och var så här, men alltså jag var så här, Peter Gide var med, ja. Och det var, nej men jag var så här, nej men vad är det som
vi är fel? Ganska lika. Mm. Jag hör ofta.
Mm. På riktigt?
Ja.
Jaha.
Det är det långa håret, tror jag.
Ja, det är långa, just det.
Skägg.
Ja. Det är bara det. Så att jag nu efterhand så kan jag förstå att fan, jag var nog kanske inte så jävla bra liksom. Nej. Heller.
Idrotten?
Ja.
Hur gick det?
Alltså det var ju ganska
ändå
bra.
Ja, det var ju ändå handbollstjej, tänker jag.
Ja, jag gick i högstadiet, gick jag idrottsskola med inriktning handboll. Och det var kul tills jag slutade i handboll och var så här, nej men nu lägger jag av, så nu har vi vanligt. Men det har aldrig varit något så här, alltså jag var så här, ja, det var det. Skolidrotten var ju liksom, nu kastar vi en boll eller nu springer vi ett varv i skogen. Alltså det var ju det typ. Men vi hade typ så här, någon vecka där var så här, nu har vi lacrosse i en månad som vi ska lära oss att spela. Nu ska vi ha orientering en månad, så. Så den var bara så här, men det är kul, och slapp jag sitta och plugga liksom. Så, att, ja. Så att det var ändå, det var inte heller något problem på det sättet.
Men du är inte, alltså, har du blivit utredd? Eller tänker du att du skulle kunna ha typ ADHD eller så?
Ja, men jag har alltid, ja det tror jag. Jag har sagt att jag har ADHD, jag måste ha det. Och mina föräldrar har varit så här, nej men du har, tror inte att du har det. Men det tror jag. Men jag är inte så himla att jag måste utreda det eller så här för att förstå, utan jag har bara så här funnit mig och accepterat det, så här, det var inte för mig.
Mm.
Det är inte någonting. Alltså det är som nu, jag tog nyss körkort och plugga teori är ju det värsta jag varit med om. i mitt liv. Alltså det var så här, hade så ångest för det. Samma där, att jag bara säger, jag kommer inte kunna sitta och läsa en bok. Jag måste sitta och göra med frågorna, alltså på nätet bara, och appen, och bara så här, så nu pluggar jag frågor och bara lär in mig, och så kommer jag glömma bort det sen. Men det är okej, nu jag får bara sitta. Men det var ju fruktansvärt. Så
att, jag tänker att det kan kanske i alla fall på uppkörningen var lite bra att veta vad skyltarna betyder.
Jo, men det kunde men så typiskt grejer så här, hur ska däcken vara? Alltså du vet så här, hur många millimeter, eller hur räknar du ut bromssträckan? Det känns ju vad fan. Jag kommer inte sitta i bilen så här, undrar vad som händer, hur många meter jag kan bromsa nu om det gör. Alltså det kommer inte ske.
Nej.
Men skyltar och sånt där, ja men det är jag bra på. För bilder och sånt, när jag ser saker framför mig, då lär jag mig. Men när det är text och siffror, går inte.
Ja, men, och du har köpt bil?
Ja!
Vad blev det?
En Volvo XC40.
Jaha, okej. Okay. Vad trevligt.
Ja, verkligen.
Mm. Var... Helt sprillans?
Ja, den är sprillans. Men... ja... Så det var jävligt kul. Jag var verkligen så här att nu tar jag körkort och ska ha en bil. Mm. Jag kommer inte ha körkort och inte ha en bil. Det kommer inte gå.
Nej.
Så att ja.
Så vuxet?
Men jag har börjat känna mig lite mer vuxen på senaste tid. Gick och köpte en skrivare förra veckan.
Ja, just det.
Och så här, ja.
Fick support?
Ja, jag fick support. Den funkar fortfarande inte dock.
Nej, okej. Okay.
Jag ska ta tag i det.
Ja, jag fattar.
Så att jag börjar ändå känna mig lite mer vuxen, vilket känns bra. För att annars har jag alltid förlitat mig på mina föräldrar. Att jag är så här, hur gör man det här? Jag vet inte, vem ska jag ringa då? Och så. Jag har ju liksom lite telefonskräck, så att jag har klarat av. Men nu börjar jag liksom läka de såren.
Men du, när du nu bestämde dig för att du ville ha en bil.
Mm.
Gör du som en helt vanlig människa då, och går till bilaffären och säger, den där vill jag ha. Provkör lite och så. Eller är det någon så här influencer-deal?
Nej, ingen influencer-deal.
Nej.
Jag gick och åkte med en kompis och åkte och testade en massa bilar. Jag hade fått låna hans bil någon vecka innan, han hade en Volvo. Och jag har alltid gillat Volvo på något sätt. Jag vet inte var, alltså jag har aldrig varit intresserad av bilar förrän nu typ.
Mm.
Och innan så var jag så här, jag vill köpa en Ford Mustang. Jag vill ha en cool bil, jag vill ha en Mercedes, alltså du vet så. Och sen så började jag tänka, det kanske blir lite för dels ekonomiskt så här, vad fan, nu får du lugna ner dig. Och sen så gick vi och testade en massa bilar. Och så direkt när jag satt med den så var jag så här, det blir den här. Men ändå fortsatte jag att testa lite andra bilar. Så jag sa nej, men det blir den.
Ja.
Och sen så letade jag efter, ja, och så bara så här, ja, då blir den. Blir en sån här.
Ja.
Mm.
Kul.
Ja.
Nu har du liksom redan spoilat det här spåret, men jag säger ändå, för jag är ju liksom nyfiken på din uppväxt. Vi båda från småstäder, Västerås är dock liksom, det var ju dit jag åkte och shoppade ibland så där, eftersom jag kommer från Strängnäs.
Vad hoppade du då?
Men inte fan kommer jag gallerian? Ihåg det. Ja, men jag antar det.
Nej, men,
fanns någon skivaffär också på 90-talet?
Ja. Inne i någon källare typ.
Ja, exakt.
Ja.
Så jag vet att du är från Västerås.
Jag vet
att du är stora syster. Jag vet att du spelar handboll och att du vantrivdes i skolan. Men vad mer behöver jag veta för att förstå dig? Ja, det var ju de roliga föräldrarna.
Mm. Jag vet inte. Alltså, jag minns ju inte så mycket. Jag kan alltid bli så här chockad när folk minns så himla mycket från deras barndom och sånt. Och så här, gud, jag minns att jag gjorde det här och jag minns här, och jag är så här, vet typ inte vad jag har gjort. Det är jättekonstigt, det är att jag typ inte, jag har inget minne typ av mina första 10 år typ. Det är så här, det är klart jag vet någonting, men det är inte så här specifika i det att man vet så här, men hur det var, men det har bara varit så här, jag har haft en jättebra uppväxt och fått göra det jag ville och spelade jättemycket musikal, jättemycket teater, sjung jättemycket. Ville först bli artist och sen nu ska jag hålla på musik. Och sen så var jag såhär, nej men gud vad tuntigt, det kan jag inte göra.
Det finns ju en annan Johanna Nordström på Spotify.
Gör det?
Ja, hon har lagt ut ett album där.
På riktigt?
Mm.
Men gud, starkt.
Ska vi provlyssna?
Ja, jättegärna. It's closing time. Leave all of it outside and cover for a while.
Lite jazzigt.
Ja men verkligen, få lite Amy Winehouse känsla nästan. Är det fel? Inside her heart. på rösten liksom.
Nej, men det, ja, det låter bra.
Gud, hon var så duktig.
Ja. Är du Johanna Nordströms just nu största fan?
Tror jag
du?
Tror det.
Ja.
Kan det här är verkligen min typ av musik också lite.
Är det?
Ja.
Ja.
Det här var bra. Ja. Jag kommer nog fortsätta lyssna på henne.
Ja.
Nej, men gud vad kul.
Ja.
Ja.
Vad roligt också att vi eventuellt har gjort jättemycket reklam för henne.
Jätte, men det tycker hon förtjänar.
Ja.
Gå in och, hon ska inte bara ha 6000 lyssnare. Gå
Nej,
in.
Nu drar det iväg.
Ja, nu jävlar.
Men då ska vi se. Jo, det, men det här är ju roligt liksom, med, för teaterintresset då. Hur kom det sig?
Jag vet inte. Jag har alltid, tror jag, hållit på hemma och varit så här, showat lite och varit så här, ja, men gått in i olika karaktärer och sådär. Och kollat jättemycket på humor. Så här Mia och Klara och Fredrik Skatan och Hipp Hipp. Alltså alltid haft ett intresse för... Inte skådespelandet i sig. Inte drama och sånt. Utan bara humor.
Mm. Bara svensk humor låter det. Ja. Också. Mm.
Jag har, till skillnad från... Man pratar ju mycket med folk som är andra komiker som har liksom... andra referenser i så här amerikanska komiker och sånt där. Jag har liksom aldrig på riktigt haft det, utan det har varit jättemycket svensk. Jag har alltid gillat svenska filmer, svensk humor, alltså, vilket är lite konstigt kanske.
Lite konstigt, men jag tänker också att det kanske säger någonting om din ålder, för att jag tror att när vi växte upp, mm. alltså vi som är då, alltså jag och David Batra och ja. Johan Glans, vi är liksom samma generation.
Ja.
Nu blev det tre gubbar. Men ja. Det får väl
men
vara
fattar,
så.
Ja. Ja.
Och då fanns det nog inte så mycket svensk humor.
Nej.
Det var väl liksom först med typ Killinggänget som ja. Det kom någonting som var lite för oss.
Mm.
Sådär. Galenskaperna, absolut.
Ja,
men det var ju ändå...
Ja,
ja du fattar.
Mm. Det
så jag tänker att du kanske... Alltså, du kanske inte behövde konsumera så mycket amerikansk eller engelsk
Nej.
Humor.
Nej. Nej, verkligen. Det tror jag. Men jag vet inte, det är någonting med det som jag tyckte har varit väldigt kul. Jag tror att jag har kunnat relatera på ett annat sätt.
Men du refererade förut till din pappas humor. Liksom, skulle du kunna beskriva den?
Men vi är ju, alltså jag och min pappa är ju samma person verkligen.
Okay.
Alltså både till utseendemässigt och personlighetsmässigt. Alltså det, han har den här... Jag skulle dock säga att han har lite göteborgsk humor liksom. Han är lite så här, tycker det är kul med lite ordvitsiga grejer och så. Men alltid, jag minns alltid på julen när jag var liten, så han har ett rim som han alltid läser liksom varje år som är juligt. Jag vet inte vad han har fått tag på det, men jag minns alltid det så tydligt att han alltid liksom läste och alltid varit så här rolig och humoristisk och mycket så här, många skämt som han har varit så här, men det här kan du ju, ska du inte skämta om det här typ så.
Och så har du gjort det? Nej.
Aj, det vill jag inte säga att jag har. Det är någon gång som jag har tänkt så här, ja, men det här är kul, jag kanske kan göra någonting och testa, och så har jag varit så här, det gick så där. Så jag har sagt nej. Men han är väldigt han är så här, om man tänker humoristiskt så är han väldigt liksom väldigt glad i sin humor. Skrattar åt sig själv jättemycket. Jag tycker att han är världens rolig. Så här, god gubbe, liksom så.
Mm.
Medan min mamma är mer ironisk och sarkastisk. Men hon fattar inte att hon är rolig själv.
Okay.
Hon kan säga någonting så bara, ja, men det känns ju jättekul. Alltså att man hör i hennes liksom, sarkastiska ton. Så att pappa har alltid varit väldigt god och glad gubbig. Och mamma har varit väldigt så här, mer... ironisk och liksom hård i sin humor, tror jag.
När är de födda?
65 och 66.
Ja, vad skönt.
Mm.
Jag är ju ändå mycket närmare dem än dig.
Ja.
Ålder.
Ja.
Men det var ändå skönt att de var äldre.
Ja.
Det var någon jävla gäst jag hade som hade en förälder som var lika gammal som jag.
Ja.
Typ. Och det var ju vidrigt.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vem det var.
Nej.
Ja. Fan, var det... Margot Ditt, tror jag.
Ja, okej. Okay, mm.
Men sen är jag också nyfiken på om du kommer hem då år efter år med pissdåliga betyg, för jag antar att du gjorde.
Ja.
Vad sades det hemma?
Jag tror att de var bara glada att jag hade godkänt i allting. Att det var liksom, de har aldrig varit så här pressande föräldrar i att så här, du måste plugga, du måste få bättre betyg. Det har de aldrig varit. Utan de har bara, alltså, jag tror inte jag sa heller så mycket. Jag sa inte jättemycket heller att det inte gick bra. Utan jag var bara så här, hur gick det i skolan? Jo, det gick bra. Alltså jag sa nog aldrig att jag tyckte att det var jobbigt och att jag inte kunde plugga eller så, utan var bara så här, det här är piss, men jag blåser av det. Alltså att de säger, har du något prov? Jag har prov på fredag. Har du pluggat? Ja, jag har pluggat. Alltså så.
Vilket du inte hade.
Nej, det har jag absolut inte.
Jag var ju också jättedålig på att plugga.
Mm.
Började alltid, du vet, 20 över 10, kvällen innan.
Ja, jag
men det var ju förenat med ganska dåligt samvete för mig. Hade du det också?
Jo, det hade jag. Jag var ju med sig, jag vet att jag borde plugga tidigare, jag vet att jag borde göra det, men jag pallar inte, jag orkar inte, jag tycker att det är helt värdelöst. Men jo, det var såklart att det var dåligt samvete. Men jag har alltid varit en person som varit så här, det löser sig. Och alltid vetat att jag kommer inte plugga vidare efter skolan. Jag har alltid på något sätt vetat att så här, jag kommer inte vara en pluggis, jag kommer inte ha en utbildning och sådär. Det kommer lösa sig ändå. Liksom.
Men då, för du sa att du ville bli artist ett tag, liksom. Hur gammal är du då?
15 kanske.
Okej.
Och då var jag säker på att jag skulle flytta till London efter gymnasiet. Och gå någon musikskola där.
Mm. Skrev du låtar och så?
Ja, men fruktansvärt. Alltså jag kan inte
skriva.
Alltså fy fan. Jag försökte, men så här, lärde mig själv att spela gitarr. Hade det som intresse ett tag. Och så här, det här är kul. Spelade piano ett tag. Och så här, fast kunde typ inte så mycket. Och så här,
har du spelat Wonderwall på efterfest?
Nej, aldrig. Jag skulle aldrig sjunga inför människor.
Nej, okej.
Vilket är konstigt, då vill jag bli artist. Nej, men jag sjunger på skolavslutningar och sånt där, men det var bara för att jag skulle få bra betyg i musik. Men jag har alltid hatat att sjunga inför folk. Jag tycker att det är så jävla jobbigt. Och spela gitarr, då gör jag det själv liksom. Jag ska aldrig göra det framför folk på det sättet. Nej, usch, jag får panik.
Men då hade du kunnat tänka dig det när du var 15?
Inte för små grupper. Jag kan göra det för stor publik. Det har jag aldrig haft problem med. Jag har aldrig haft problem med att stå inför publik och spela typ teater eller musik och sådär. Det har jag inte haft problem med. Men det är just när ens föräldrar är på julen så här, ska du ta fram gitarren och sjunga lite. Alltså det var det värsta jag visste. Och så här, vi åkte till Italien, hade några familjevänner där som skulle gifta sig. Jag skulle sjunga på deras bröllop. Och så 10 minuter innan så var jag såhär, nej jag vill inte göra det, jag får panik. Och så här, ja men då var jag typ 14. Och så nej jag vill inte, jag mår så dåligt, jag tycker det är så jobbigt. Och hoppade av och så nej jag vill inte. Och sen så var jag såhär, men du kan inte, du måste göra det nu. För nu har ju de räknat med det. Så jag sa, jag får göra det då. Så det är det också som är konstigt, att jag alltid hatar det. Men jag tror att det var en flykt till att slippa plugga också. Det var så, det här är en lätt utväg. För mina föräldrar har alltid tyckte att det var så kul att jag sjung och spelade och sådär. Och tyckte såhär, men gud du är så duktig. Och då visste jag såhär, men om det är någonting, om jag säger att jag vill hålla på med musik så kommer de stötta det typ.
Mm.
Då slipper jag plugga till att bli liksom revisor eller alltså, sådär. Att jag var såhär, då slipper jag det. Så att jag, ja.
Men du gick gymnasiet så?
Mm, gjorde jag.
Mm. Var det bättre?
Gymnasiet?
Ja.
Ja, det var. Ja, det var det väl, men det var ganska fritt liksom. Det var en ganska, jag valde ju också skola från vart slipper man plugga eller vart kan man plugga minst typ.
Mm.
Så valde jag den skolan och så gick jag där. Jag var där, men jag var mest där för att hänga med kompisar typ. Jag var inte där så mycket och pluggade, utan var så här, kunde till läraren vara så här, kan jag plugga hemma nu på den här lektionen? De bara, ja, jo, det kan du. Ni kan få. Alltså det var väldigt fritt. Det var så här, ja, ni kan plugga vart ni vill, bara ni gör det.
Jag fattar.
Så det var perfekt för mig.
Mm.
Bara så här, okej, men då åker jag hem.
Jag har ju intervjuat, alltså det är ju inte så många gäster som har varit liksom som du eller yngre. Men det är väl en handfull liksom, typ Benjamin Ingrosso ligger högt på min näthinna så här, eller vad man säger.
Ja,
top of mind. som också hade jättesvårt i skolan, men som också kanske visste att han skulle göra någonting annat.
Ja.
Men jag tror att när jag växte upp så tror inte jag att man kunde tro att det fanns något annat.
Nej.
Tror du att du är liksom din ett barn av din tid i det på något sätt? Att, alltså...
Ja, det tror jag. Men jag tror också att det är... Eller, jag förstår din tanke, och det är mina föräldrar... Och min syster var ju så här, när jag hade bott i Stockholm i typ ett år, så var de så här, ja, men när ska du börja plugga? Alltså när ska du börja med ett riktigt jobb? Alltså så. Mm. Och jag var då på något sätt, och då sa jag till dem, va? Jag kommer inte plugga vidare. Och då minns jag att min pappa och min syster var så här, är du galen? Så det är klart att du måste plugga. Vad ska du jobba? Alltså herregud, vad ska du göra då? Du kan inte göra det här. Jag sa, men vadå? Jo, det är klart jag kan göra det. Eller vad menar ni? Jag sa så här, då visste jag att jag ska jobba med humor på något sätt. Jag vet ju det. Och då var så här, nej. Och det, så det är ändå, jag tror att det är ändå tagit ett tag för dem att så här, förstå att det är det här jag kommer jobba med på något sätt.
Mm.
Att de innan var så här, nej men det här är bara någon liten fas. Hon har flyttat, hon kommer flytta hem snart och så kommer hon fixa lägenhet här. Jag tror att det för min syster har gjort... Den vägen, hon har pluggat, hon har fast jobb, hon är gift, hon har barn.
Men hur fan har hon hunnit med det? Hon är din lilla syster?
Nej, stora syra.
Ah, okej.
Okay. Ja, hon är 30.
Ah, okej. Okay. Fan, då visste jättemycket min research.
Hon är 19 och hon har... Nej.
Ja, exakt.
Nej, men... Så att hon har ju gjort det, den liksom traditionella liksom vägen, och varit liksom den ordentliga och varit så här. Hon var inte heller jätteduktig i skolan dock, men hon har ändå tagit tag i det liksom efter och varit så här, nu börjar jag plugga och liksom, nu ska det vara på det här, det stabila Svensson liksom så. Så att jag tror att jag har nog fått bevisa ganska länge för dem att det jag kommer bo här, jag kommer jobba med det här. Och sen nu har de väl så här förstått att okej, okay, ja, men det går ju bra. Så att det är väl toppen. Liksom.
Du är ju miljonär.
Nej, det är verkligen inte. Nej. Jag önskar. Ja. Nej, men så att... Men det var till och med typ ett halvår sedan jag var hemma och vi åkte förbi min gamla skola. Och min mamma sa så här till mig... Hon bara, ja just det. Hon bara, jag har hittat dina gamla betyg. Jag säger, ja. Hon bara, jag tänkte att du kan ju ta med dem till Stockholm. Jag säger, va? Jag bara, vad ska jag med dem till? Hon bara, ja men om du ska söka jobb någon gång.
Mm.
Jag säger, men vad menar du? Jag bara, jag har ju jobb. Hon bara, jo men... Jag bara, om du går till helvete menar du?
Mm.
Hon bara, ja, jo men det kan du ju göra. Och då kan det vara bra. Så jag tror att, ja, jag vet inte. En liten del av mig tror nog att de tror att det här snart kommer hon börja med någonting annat kanske.
Mm.
Men jag tror också att det är min stora underliggande dröm som jag har om att jobba som polis.
Du har en sån?
Ja,
aha, wow.
Jättestor sån,
ja.
Alltid älskar, alltså såhär Beck, Johan Falk, alltså Micke Persbrandt har ju varit min, alltså, och fortfarande är en, jag tror jag älskar honom.
Mm, ja.
Det får man inte säga högt nu, men det, nej, jag säger det.
Jag kan hälsa det.
Ja. Ja, gärna. Nej men så att, ja, och det är det, ja, jag ska ut på egen turné nu i mars och hela den showen heter Ring polisen.
Mm. Du säger det ju ofta.
Ja.
Ja, det är som en catchphrase.
Ja, ja men verkligen, så det handlar väldigt mycket om det också. Mm. I drömmen om att egentligen vara gift med Micke P och kunna vara kriminalare liksom.
Mm. Vad har du för bild av dig själv då? För att ja, jag kan bara spoila redan nu att jag har lite samma dröm.
Jaha.
Ja.
Nej.
Jo, jag har pratat med min tjej om det jättemycket. Hon tycker att jag är dum i huvudet, men
nej, ja. På riktigt.
Mm.
Men gud,
nej, säg först du.
Men vad sa du? Förlåt, jag...
Nej, men vad är din bild? Hur ska ditt liv se ut när du blir polis, konstapel?
Nej, men alltså, det blir ju jobb dag och natt. Jag kommer vara civilare, jag kommer utreda alla mord och vara liksom... Jag kommer vara en Gunvald som liksom kommer in när jag vill på kontoret och bara så här... jävla idioter, jag sköter allt det här. Jag hittar, alltså, du vet så här... Och kommer hem till någon trevlig stor lägenhet, men den är liksom tom för att man mår ändå skit. Alltså du vet så här, så.
Mm.
Sitter och dricker whisky själv, men och sen så ringer telefonen och det är ett mord som har skett och jag åker dit direkt i min Ford Mustang.
Lite.
Ja. Ja, det är nog den bilden tror jag.
Min bild är mer så här att jag ska som Kling och Klang i Pippi Långstrump, att jag ska gå runt väldigt mycket på Kungsholmen och hjälpa gamla tanter och så.
Nej,
jag förstår det. Det är inte så många som kanske, det tror jag inte är så vanligt bland poliser heller, att man vill vara sån gatupatrullkille. Men jag vill gärna vara det. Jag behöver inte ha stora brott och så, utan om en tant ramlar och bryter lårbenshansen, då är jag där.
Du vill ha polisuniform på dig liksom.
Ja, verkligen.
Det vill inte jag ha.
Nej.
Jag ska vara civil, ha rock och sånt.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Men du, jag tänkte så här, om vi ska försöka få ordning på den här intervjun då. Och nu har vi liksom på något sätt, vi har avhandlat din uppväxt lite grann.
Ja.
Och vi har pratat om att du faktiskt fick jobb och kunde flytta därifrån. Och så här. Men du fyllde ju nyligen 24 då.
Ja.
Och är ju bland de yngsta som har varit här, vilket jag redan har sagt. Men vad tänker du kring det, att du har kommit så långt redan? Eller känns det så för dig, till att börja med?
Nej, inte alls.
Okej.
Okay. Utan jag får lite panik när folk säger, när folk kan vara så här, för det är många komiker som är äldre
Ja, de allra flesta.
Ja. Och de kan vara så här, men gud, du är så ung, du är bara, när jag var i din ålder, då vad gjorde jag det här? Då bodde jag i Frankrike och gjorde, alltså du vet så här.
Mm. Var och då, typ.
Ja, men typ. Mm. Och ibland kan jag få lite panik över det, av att jag har satsat så helhjärtat på jobb. Att jag liksom inte, jag hade någon kris för ett år sedan, det var så här, vad fan håller jag på med? Alltså här, det enda jag gör är att jobba. Och jag bara så här, det känns inte som att det händer någonting. Alla andra som så här, i min ålder, de reser och de jobbar på så jävla många olika jobb. Och de, men du, jag vet inte, jag fick otrolig panik. Och var ett tag så här, jag hatar Göteborg exempelvis, tycker inte alls om den staden. Älskar dock människorna där, för att det är otrolig stand-up-stad. Men var så här, jag flyttar till Göteborg kanske bara. Ja, det kan bli jättekul. Jag bara flyttar dit, hyr ut min lägenhet, flyttar dit, gör någonting där typ.
Du har varit sugen på Malmö också.
Malmö.
Men i krisen, då var det Göteborg.
Ja, krisen. Malmö var jag, tänkte jag, var jag helt sensäker på att jag skulle flytta till. För jag var där jättemycket när jag var yngre. För att min bästa kompis bodde där. Var där jättemycket på loven och alltid haft kärlek för skånska och varit såhär, gud, jag vill också bo där och vara liksom skåning, det är allt jag ville. Så jag var jättesäker på att jag skulle flytta dit. Och var såhär, jag kommer aldrig flytta till Stockholm, det ska jag aldrig göra. Men i krisen så var det, då var det såhär, nej men nu flyttar jag till Göteborg, nu gör jag någonting annat, träffar andra människor och var så, och börjar jobba med någonting annat så. Så att ibland kan jag få lite panik över det, samtidigt som jag känner att nu börjar saker liksom komma till sin plats. Alltså nu börjar jag få göra det som jag tycker är jävligt kul. Och att jag får göra det jag vill. Och att jag trivs jättemycket nu i jobbet jag har. Men jag tänker inte att jag har kommit så långt på något sätt. Jag vet inte.
Men du, vad utlöste den här krisen då? För om jag har räknat rätt så för ett år sedan, då hade du ändå sagt upp. Du hade inget annat jobb liksom, utan då var det kameri som gällde.
Ja, det är nästan prick ett år sedan, lite längre ett år sedan, som jag sa upp mig helt och hållet och började bara jobba med stand-up i princip. Men jag vet inte, jag tror att det var att jag bara, det kändes som att jag stampade på samma ställe bara hela tiden. Att jag stod och bara trampa och jag kom ingenstans. Och det var så här, åh, vad fan, ingenting händer, typ så. Och då var jag så här, fan, har jag jobbat nu här i liksom 5 år och haft den här liksom drömmen om att kunna jobba med humor. Men allt jag har gjort och jobbat, jag har liksom inte varit hemma så mycket med familj. Och, du vet, så här, mycket sånt, att jag fick så här lite panik över det. Och sen hade jag någon sjuk känsla av och rädsla av att mina föräldrar skulle dö. Mm. Jag hade total panik. Det var ett tag som jag var så här, drömde att de hade dött, att det var någon olycka, du vet, så här, så jag SMS varje dag, det var så här en period där jag så här SMSade och ringde och bara kollade så att de levde. Att jag fick sån otrolig kris i så här döden, att jag var så här, men gud, allt jag har gjort är att bara vara här och inte vara hemma så mycket och inte ringer aldrig om. Alltså du vet, sådana saker. Jag tror att det var bara det, att jag fick en kris på att så här, det här liksom trygga kanske kommer att liksom försvinna snart. Mm. Jag vet inte, det var fruktansvärt. Jag var så här, vaknade av att jag grät och var så här, men gud, ringde pappa och var så här, han bara, hallå, jag bara, allt okej? Okay. Han bara, ja, allt är bra, eller vad då? Nej, jag skulle bara kolla, ja, men då, vi hörs sen. Alltså. Mm. Så jag fick bara någon. Jag tror att det var för att jag också kastade mig ut då också. Att jag sa upp mig och var så här, okej, men nu kör jag. Och då var all trygghet var borta liksom. Så att det var nog någon sån case där.
Ja, jag fattar. Mm. Nu när vi ändå är så här långt ner i stämning så tänkte jag bara, jag skulle senare vilja fråga dig om det här med din bror som gick bort innan du, alltså långt innan du föddes. Mm. Alltså, hur var, för det måste, jag tänker att det måste vara så abstrakt för dig, men ändå, alltså inte för dina föräldrar givetvis. Mm, liksom. Mm. Men har det varit liksom som en abstrakt sorg i familjen?
Jo, det är klart att det har varit. Och det har ju varit konstigt för mig på något sätt. Att veta att innan mig så har det funnits en till person i familjen som de kände. Han var ju bara 3 år när han gick bort, men att det var liksom som de kan prata om och kan prata om så här hur han var och sådana saker, att min syster har haft en, alltså du vet, haft en annan syskon än mig. Alltså det har varit mycket så att jag har aldrig riktigt kunnat relatera till kanske deras sorg. Det är klart att jag också liksom är ledsen för det, men jag känner, har jag aldrig träffat honom och vet ju inte hur han var. Eller det är klart, de har ju berättat hur han var, men jag har aldrig fått en egen uppfattning om honom. Men så det, jag tror att där har det varit väldigt viktigt, jag tror jag har sagt det innan i andra intervjuer, att det var väldigt viktigt för mig att de inte skulle vara ledsna. Och att jag var så här, jag vill liksom vara glad och liksom så här, ett drömbarn för dem, så att jag ska inte komma med några problem med dem, så att de blir så här, vad fan, alltså så, utan att jag vill vara så otrotsig som möjligt och vara så här, så men nu är allting jättebra, det är jättebra stämning, för att jag var så här, men gud, jag klarar inte av att folk ska gå och må dåligt liksom.
Mycket du lägger på dig själv där på något sätt kanske.
Ja, jo, men kanske. Men jag tror att det har varit ganska jobbigt i och med att jag inte har kunnat relatera. Alltså det är det som har varit så här, att jag har varit så här, men gud, jag vet inte om jag har rätt att vara ledsen för det på något sätt. Att det var så här, kan jag vara ledsen? Alltså så här, kan jag sakna någon person som jag aldrig har träffat eller som, samtidigt som jag känner ju ett band till honom på något sätt, alltså ändå. Men så det har varit väldigt märkligt just i det, att det har varit någon annan person med dem och sen kom jag bara och så här, ja, hej, nu är jag här. Alltså, jag vet inte. Så jag tror att det är också därför kanske som jag inte har varit så här, kanske pratat så mycket om skolan med dem heller, att jag tyckte det var jobbigt. För jag var så här, du, kommer en börda till? Ska jag komma och vara... Alltså du vet, mycket sådana saker. Och kanske inte pratat om så här, saker som man har mått dåligt över eller så, för att jag inte har velat att det ska bli någon dålig stämning eller att folk ska liksom tycka att saker är jobbigt, utan bara så här, så nu blickar vi framåt, det är jättebra, alltså, så det är väldigt konstigt, jag kan liksom inte riktigt sätta ord på den situationen på något sätt.
Det kanske är en konstig fråga, men vad tänker du att du har gjort av det där som du har sopat in för matt under mattan inför dina föräldrar?
Nej, men jag tror att det har ju liksom, jag har nog aldrig pratat om det, tror jag, med någon på det sättet. Utan alltså jag är ganska så här, jag pratar inte så mycket med folk om saker jag mår dåligt över eller saker som jag tänker på det sättet, för att jag tycker att det är jättejobbigt när folk tycker synd om mig. Jag hatar den känslan. Jag vill aldrig så här, när de säger, nej men gud, jag fattar att det är jobbigt. Det blir jag så här, nej men det här kan jag. Jag tror det är därför den här självständigheten också kommer in, att jag tycker att det är så, jag vill att jag ska kunna klara saker själv. Sen är det klart att jag pratar med mina vänner och liksom så. Men det är som jag och min syster har fått en bra relation nu. Alltså vi har inte haft en jättebra relation när jag växte upp. Mycket för, och det är förståeligt med hela situationen om att hon inte liksom mådde bra. Men vi har alltid bråkat supermycket. Vi är liksom, när vi har bott ihop så har det varit så att det går liksom inte, för att vi bråkar liksom om allt. Men sen nu när jag flyttade till Stockholm och på något sätt växte upp, alltså jag är ju 6 år yngre än henne, så det är en ganska ändå stor skillnad i ålder. Så det var inte så att vi umgicks liksom när jag växte upp. Och så här, hon tyckte bara att jag var en jobbig lilla syrra som var så här, så. Så att det, jag tror att det är först nu som jag och hon kan liksom prata på riktigt och liksom förstå varandra, för att jag är vuxen och hon är vuxen och vi kan relatera till varandra på ett annat sätt liksom. Men vi har aldrig liksom pratat på riktigt innan, och vilket jag nu är superglad över, att vi har liksom en superrelation. Innan var jag så här, jag skulle nog aldrig ringa min syster om det var någonting förut. Men nu är jag så här, men gud, det är klart att jag ska ringa henne.
Såg du upp till henne när du var liten?
Jo, det gjorde jag. Alltså, jag tror att jag såg upp till henne. Alltså då, när jag växte upp så bråkade vi så himla mycket. Och aldrig sett vår relation på ett varmt sätt. Jag såg upp till henne jättemycket när jag fortfarande gick i högstadiet och gymnasiet. För att då började hon bli vuxen och började ta liksom livet på riktigt, på allvar och sådär. Men hon har varit så himla mycket mer trotsig än vad jag har varit. Så här, mycket mer så här rebellisk tonåring och sådär. Men så att jag började se upp till henne, tror jag, mer i liksom högstadiet, gymnasiet. Och nu ser jag upp till henne supermycket. Och hon är så här världens bästa mamma. Och liksom, det är så coolt att se på något sätt. Att hon... vem hon har blivit liksom.
Imponerande ändå att du har träffat alla andra mammor och kan konstatera att hon är världens bästa
mamma. Ja. Nej, men man blir, det är som att hon har blivit en annan person.
Ja, jag förstår.
Att hon har blivit så här, men gud, oj, nu har du har gift dig. Nu har du barn och du bor i ett hus. Alltså det blir så att man var så här, från att ha bott i källaren hemma hos mamma och pappa och bara varit så här trotsig och bråkig mot mig. Alltså så.
Men det här stärker min tes också om att barn tar, det är inte min, det är inte jag som har hittat på det här. Men att barn i syskonskaror tar den platsen som är ledig. Om det redan fanns en rebellisk outgoing storasyrra, så det hade blivit, alltså antingen hade du kanske fått övertrumfa henne trots och tonårs jävelskap eller inte då.
Nej, men verkligen. Och jag tror att nu är det så himla viktigt för mig. Jag tror att jag kan bli lite arg på att det är många kanske av hennes vänner och sånt där, du vet, i Västerås, som kan komma fram till henne och prata om mig. Och säga, jag såg din syster, hon gjorde det här, vad roligt, hon är så himla rolig, hon är så här. Och att så här, kanske mina föräldrar är så här, men gud vad roligt, Johanna, hon är ju gör det här. Alltså så här, jag kan bli väldigt arg på det, att jag blir så här, jag vill... att så här, men varför pratar ni om mig med henne? Alltså, för att jag tycker att hon är så himla en otrolig person som förtjänar liksom, jag vet inte, jag kan bli så här, jag vill bara att mitt showande och mitt liksom, jag vet inte, ska man säga offentliga liv, det är så jävla tuntigt, men att man syns och hörs mycket. Det är väldigt viktigt med att det inte tar över och att hon hamnar i en slags skugga liksom.
Jag förstår. Har du kvar det här att du vill skydda dina föräldrar från allt ont?
Ja, men det har jag nog. Verkligen att jag känner, ja gud. Alltså det är verkligen att jag säger, men jag vill absolut inte att de ska må dåligt över någonting, såklart. Så det tror jag. Och att jag är väldigt, det är väldigt viktigt för mig att de ska vara stolta. Det är superviktigt och det har alltid varit. För att min pappa exempelvis har jag alltid ringt om det har varit någonting. Att jag säger, gud, hans beslut är nästan mina beslut. Att det är så här, jag vill göra det här. Tycker du att jag ska göra det? Att alla andra kanske har det, sagt, ja det är klart jag ska göra det. Men jag säger, jag måste ringa pappa bara och kolla först. Att om han är så här, ja men det kan du göra, det är jättekul. Då blir jag så här, okej, bra. Då får jag, alltså på något sätt, det är jättekonstigt, men han är supertrygghet och verkligen superviktigt för mig att han är stolt liksom.
Vad tänker du, jo men så här, Katarina Hors kanske skulle kunna ställa en fråga som är ungefär så här. Vad tänker du när jag säger ordet skam? Och då menar jag inte serien.
Nej, förstår. Alltså skam för mig är ju mer... det känns som en rädsla på något sätt. Alltså skam i att man känner att man har gjort någonting fel. Att man skäms över, alltså på det sättet. Jag är inte så nära, tror jag, den känslan på något sätt.
Nej.
Jag väldigt sällan jag känner skam. Jag kan känna alltså att jag skäms eller så, men det är väldigt sällan, jag har nog aldrig, tror jag, på riktigt känt skam, tror jag.
Men vänta, inte det exakt samma sak? Att känna att man skäms och...
Nej, men skam känns så mycket större.
Men skam är väl bara substantivformen.
Mm-hmm.
Skämmas är verbet.
Ja, men skam då, ja, det kan jag ju känna då i så fall. Om jag kanske har gjort vissa samarbeten, kanske typ, och sånt där, som jag kanske är, fan, det här var inte ens kul. Men jag gjorde det för att det var en bra peng för det.
Mm.
Lite så, att så här, jag kanske inte helt... Då kan jag skämmas lite i att så här, ah, fan, det här är inte... Det här är inte så roligt, men... jag gör ändå.
För cashen?
Ja.
Men är inte det rimligt då?
Jo,
alltså, du måste ju leva.
Ja, jo, det är väl klart det är rimligt. Men jag tror att... inte att jag tycker att det ska med att säga att jag har gjort det för pengarna, utan mer... Kanske att jag lägger ut någonting som företaget vill. Att det är så här, det här är kul. Men jag kanske tycker att det här är inte så kul. Att man får begränsa sig så mycket i det. Att så här, ja, men då får jag väl göra något plojigt då, som bara är inte egentligen jag.
Mm.
Och så lägger man ut det bara för att man måste, för att man har skrivit på ett avtal. Och så, bara, så lägger jag ut det. Och då kan jag bara så här, lägga ifrån mig telefonen och säga, jag vill inte se vad folk tycker och tänker om det här.
Mm. Kan du liksom... Kan du låta bli att säga det? Alltså, kan du medvetet...
Nej, jag går ju in och kollar och sånt så här. Men de flesta kan ju tycka att det är kul. Och då kan jag bli arg också. Om det är någon som då bara så här, det här var kul. Då blir jag så här, nej. Det här är ju inte roligt. Men jag är glad att du skriver det.
Mm.
Men det är inte det. Det här är inte okej. Okay. Alltså... Men jag är inte så bra på att inte kolla vad folk skriver och så.
Har du fått, för du har ju pratat en del om liksom, alltså hur mycket hat du har fått ändå. Mm. Har du fått tjockare hud av det?
Ja, gud.
Ja.
Jättemycket. Men jag har också funnit i mig det som jag pratade lite om innan, att så här, det är okej att folk inte gillar mig. Mm. Sen behöver man inte kanske skriva att jag är en jävla hora som ska dö. Det är kanske så här, det är lite övertramp kanske. Mm. Men kan också förstå att folk kanske tycker det. Att så här, det här är inte... Jag tror inte att jag är så jävla älskvärd. Alltså på det sättet. Alltså man kan ju tänka en person som är så här, den här personen, det är så himla lätt att älska den här personen. Jag tror inte att jag är det. Jag tror att man... Alltså, och det har jag funnit mig i ganska mycket. Mm. Alltså, ja, men då är det så.
Någon slags vattendelare?
Ja, det tror jag.
Jag tycker du känns otroligt likeable.
Tycker du?
Ja.
Jaha, vad kul.
Ja, du är rolig och skön liksom.
Ja, men...
What's there not to like?
Jag vet, nej, men att folk kan vara så här, hon tror att hon är rolig, förstår du?
Ja,
att det är lite den så här, hon okay. tror att hon är skoj, men det är inte... Det är hon inte. Och det är ju mitt... Det var så här, ja, men det behöver man väl inte tycka då liksom. Det hade varit jobbigare om det gick dåligt och att folk skulle tycka att man är tråkig.
Mm.
Då skulle jag vara så här, nej, men va? Nej, vad tråkigt det här blev nu. Men nu går det ju ändå bra. Så jag säger, ja, men då får folk hata mig. Men det finns ändå folk som kanske tycker om mig.
Ja, herregud vad folk tycker om dig.
Ja, det är ju väldigt kul i och för sig.
Jag var ju och såg dig köra stand-up, och det är ju en... Jag hade ju hört rykten om att du alltid i princip säljer ut när du gör stand-up. Men det var ju helt sant också. Alltså, de på Norra Brunn var ju helt förbluffade över hur fullt det var en sketen torsdag i november när du var där.
Ja.
Berätta. Eller, det måste kännas fett.
Det är otroligt kul. Alltså, jag är chockad fortfarande över att folk vill komma och kolla ens. Alltså, men när jag började på riktigt stand-up för typ ett år sedan, så gjorde jag Brooklyn Ha-turnén som David Sundin höll i, bland annat. Och det var ju första gången jag gick ut med att så här, åka runt i Sverige och så här, nu kommer jag och köra stand-up. Och det kom så mycket folk att det var, jag var så här, men hur är det möjligt? Alltså, vad är det som sker? Och sen har det liksom bara fortsatt att folk har kommit och kollat och liksom... Det som är kul, det som jag har pratat med många komiker om, är att det är en väldigt ny publik. Ny stand-up-publik som inte är vana med att gå på stand-up. Att annars är det så här, genomsnittet är väl typ, det är mycket grabbar, mycket killar som går på stand-up mellan 25 till 40 typ.
Mm.
Men att kvällar där jag har kört så har det kommit unga tjejer liksom som kommer och kollar, och de förstår ju min ton på en gång, för de vet vem jag är och liksom fattar grejen. Så att det är, jag är otroligt tacksam över att folk kommer och kollar. Och jag hoppas att folk vill komma och kolla på framtida grejer och på min show och allting. Liksom. Att det, mm. Ja.
Men jag tänker, för tror du att det har varit av godo att du har haft en publik från start? Liksom?
Gud ja. Ja, verkligen. Och det har jag också, det är jag väldigt medveten om att jag tror inte att jag hade fått göra de giggen jag gör idag om det inte hade varit för att folk, att det har varit så mycket folk som har kommit och kollat och varit intresserade och att jag har haft en följa skara sen innan en publik liksom. Så att jag vet ju på det, lite på det sättet så vet jag att så här, jag har glidit lite på en räkmacka in i stand-up-branschen för att jag vet hur svårt det kan vara i liksom att få gig och få komma och köra. Alltså det är liksom att jag, ja men, har fått köra några brunn exempelvis att, och liksom hållit på ett år är ju liksom helt sjukt. Och det är jag otroligt glad över. Men sen tycker jag på något sätt att jag förtjänar det också.
Mm.
Och det har jag nog kommit fram till nu. Att innan var jag så här, ah, förlåt, nästan som att jag har gått så här, ah, förlåt, det är inte meningen att jag ska köra här, det, du ska ju göra, alltså så. Men att jag nu är så här, men folk kommer ju och tycker att det är kul. Och då är jag så här, men då, och jag har utvecklats så jävla, jävla mycket på det här året och kört så jävla mycket liksom. Så att jag har gjort den skolan på ett annat sätt än vad kanske typiska stand-up-komiker har gjort. Att så här, jag har inte stått på Big Ben och kört och liksom och så, utan har blivit liksom bokad till massa klubbar nästan direkt typ.
Mm.
Men har ju på något sätt har ju byggt upp min publik på ett annat sätt än vad de har gjort.
Jo, men det är det jag tänker är så här, ett tveeggat svärd. För å ena sidan så kommer ju folk. Å andra sidan så kanske inte du, du har inte fått stå och slipa i ett mörkt hörn på Big Ben.
Mm.
Alltså anonymt så. Nej. Att säga.
Nej.
Och det tänker jag kanske, alltså du har ju haft hela din inskolning inför en ganska stor publik.
Ja.
Har det, så förstår du.
Ja, absolut. Och ibland så kan jag känna att exempelvis på det gig som du var på Norrbrunn var jag inte så här supernöjd med. Jag tyckte att så här, det gick så där liksom. Och då kan jag få lite panik över det av att så här, okej, nu har det kommit folk som följer mig som kommer och tittar och så går det inte kanske som det brukar göra. Och då kan jag få panik och vara så här, det brukar vara bättre, det kan vara, jag är, alltså så här, det brukar gå bättre, alltså att jag får lite så här panik, det är mycket på något sätt mycket att bevisa.
Ja, just det. Mm.
För dem också att så här, att det är värt det och att jag inte är någon slags bluff liksom, som ja, jag vet inte.
Men hur, alltså vad kan du säga om det där med hur du har utvecklats då? Alltså för just det. Jo, men det var ju det som var, för jag vet att du har fått höra det också liksom. Ja, men hon är roligare på Insta.
Mm.
Alltså ja, vad tänker du kring den kritiken, för det måste ju svida ändå.
Ja, det är väldigt, jag minns det var en kille som kom fram till mig när jag var ute på krogen. Och så kom fram och sa till mig, han var, min tjej var kolla på när du körde stand-up på veckan. Jag bara, okej. Så sa han, ja, hon sa att du har potential, men du är roligare på Instagram. Och då blev jag på något sätt så här, vad fan, det här hade du inte behövt säga. Alltså då blev jag lite, jag kan förstå henne. Och jag tror också att av fördomar nu att hon kanske inte är så van med stand-up.
Mm.
Och det var ju inte jag heller då. För då var det ju liksom i början när jag liksom testade och så. Och var så här, hur gör man den här konstformen? Hur går man tillväga då? Men så det är klart att jag blir så här, ah, fan vad tråkigt. Men nu har jag utvecklats så mycket. Alltså det är så, jag spelade in alla mina gig i början för att jag ville lyssna på hur det lät så. Och när jag lyssnar idag på det så kan jag vara så här, det här är så jävla dåligt. Alltså verkligen att jag hör mig, jag bara, det här är ju, hur säger jag så? Alltså hur liksom så här, jag förstår inte att jag nästan då försökte ta Instagram humorn till scen på något sätt.
Just det. Mm.
Men till skillnad från idag när jag liksom har kört så himla mycket och formulerar mig på ett annat sätt och finner mig i vad jag tycker är kul och inte vad andra tycker. För det kan det vara väldigt lätt på Instagram, att det är så här, okej, vad tycker de, vad tycker min publik är roligt där. Jag gör en sketch om hur Greta inte kommer över Atlanten för att det kommer de tycka är kul, så. Medans i stand-up nu att jag är så här, vad tycker jag är roligt? Fan, det här tycker jag är jävligt kul att skämta om. Mm. Eller det här sättet är roligt att göra det på. Så att jag tror att det är det också, att nu har jag verkligen varit att det här tycker jag är roligt. Och så hoppas jag bara att publiken också kan tycka att det är kul.
Men det är väl också på nu för första gången då liksom på riktigt ditt fokus. Alltså du jobbar med stand-up.
Ja, och jag tror att det är det som varit så viktigt, för det är många som, eftersom att det är många som inte har varit på stand-up som går och kollar på mig, att jag har varit så här, de förstår kanske inte ibland att så här, man kör 15 minuter sen går man av, utan de tror ibland så här, det är en hel show eller det är helt, du vet så. Jag har varit så besvikna, varför kör du inte längre? Eller varför, alltså. Så att nu när jag ska ut på min egna turné, så har det varit, det kommer bli så jävla kul, för jag kommer ge så jävla mycket mer. Och jag kommer liksom vara, det kommer bara vara min publik där som kommer förstå min humor och kommer vara, ja, om det kommer någon såklart, men förhoppningsvis. Men och då, det kommer vara ett helt annat sätt och ett helt annat rum. Och det är många som har pratat med mig, komiker, som varit så här, det är så jävla kul att det kommer en ny publik som upptäcker stand-upen. Och som säger, men gud, vad är det här för någonting? Och ser andra komiker som kör att de säger, den här personen var så jävla rolig, jag vill gå tillbaka och kolla på den här personen. Så att det är det som också har varit lite speciellt. Att jag har varit väldigt mycket tvekat i det, att så här, fan, jag kanske bara är kul för min publik. Samtidigt som alla komiker är det på något sätt. Alltså det är väldigt få som kanske, förutom typ Johan Glans.
Som alla älskar.
Och som, vilket han förtjänar 15 miljoner om. Men att jag var så här, men om jag har min publik redan, varför kör jag inte för den bara liksom? Så att ja, det kommer bli så jävla kul.
Ja, men du, din egen turné då, det är, berätta om den.
Ja, det är en show, den heter Ring polisen. Och åker ut i mars överallt i hela Sverige i princip. Och dels är det ett uttryck som jag har använt mig av jättemycket på Instagram typ. Det är så här, det är så kul för att man kan sätta det i kontext till allt i princip. Så att det är en show om dels då hela min kärlek för kriminalserier, för Mikael Persbrandt, för ja, men hela polisyrket i sig, men också väldigt mycket i att jag har en rutin som jag håller på med som kommer vara en ganska stor grund till en. Om att jag tror att jag är kidnappad och så. Så det kommer vara mycket, mycket det stuket. Men det kommer också vara väldigt mycket rutiner och skämt om, som man bara kan säga så här, nu får någon ringa polisen för det här är för sjukt. Men allt nästan är plockat ur mitt liv och hur jag känner och tycker om saker och situationer och sådär. Så att det är en väldigt, hela den här, det har varit väldigt kul, hela min Micke P förälskelse som fortfarande är, att under, att det har nästan varit så här under hela MeToo, att det har nästan varit så här, nej, nu kan jag inte prata om det här högt längre. Alltså du vet så här, att nu kan jag inte vara lika öppen med det, att ibland så jag har hans bok hemma. Så ibland när jag vet att det kommer någon, ska komma hem någon till mig som kanske är väldigt 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 PK, så har jag tagit bort boken.
Jag förstår.
Så här, jag får gömma den lite så.
En annan 90-talist helt enkelt.
Så den är ganska OPK-aktig, showen.
Okay.
Jag gillar inte riktigt det. Eller jag kan vara PK själv, men jag har blivit otroligt mycket mindre PK sen jag började med stand-up.
Mm.
Och satt mig in i humorn på ett annat sätt. Så att det kommer vara en 90 minuters lång show där jag bara står och babblar om saker som jag tänker på. Och allt möjligt liksom.
Ska du ha förkomiker?
Ja, det kommer jag ha. Men det kommer vara hemligt.
Ja, jag förstår. Mm. Är den färdigskriven? Är du klar?
Allt, jo, ja men typ. Jag har inte skrivit ner allt papper. Det här är också typ så här komiker, så här, jag har allt i huvudet. Men jag har i princip hela showen i huvudet.
Liksom. Otroligt.
Så att, cool. Ja. Och det, jag tror att det har jag haft väldigt, väldigt länge på något sätt. Mm. Faktiskt.
Jag tänker att vi, innan jag släpper iväg dig, så måste vi prata om din podcast.
Ja!
Hallå. Mm. Hur kom den till?
Den kom till egentligen i att jag och Edvin Törnblom då, verkligen som jag tycker är, han är så jävla rolig som person. Och vi går alltid in i typ karaktären när vi är med varandra. Mm. Men vi ville starta en podd. Och jag visste att jag vill inte ha en vanlig podd. Alltså jag vill inte ha en liksom vanlig snackepodd, för att det finns så jävla många sådana poddar. Mm. Och jag var så här, jag har inget att säga. Eller jag har inget att komma med. Så. Och sen var han har en mentor, Kakan Hermansson är hans mentor.
Ah, okay.
Och hon började prata om det här. Så här, men gud, ska det inte vara karaktärer lite? Kan inte det vara lite kul att det blir så? Och vi båda älskar improvisation och så. Så då var det så här, fan vad roligt. Vi startade en podd där vi pratade karaktärer om saker. Och på den vägen är det. Sen har det varit en lång resa. Vi började planera det här innan sommaren. Och verkligen var så här, spelat in flera avsnitt innan vi släppte det. Och var så här, nej, det här är inte riktigt rätt ton. Det här är inte rätt. Hur ska vi göra? Ska vi göra det mer snyggare? Eller så. Men det har alltid varit viktigt för oss att... att inte ha någon manus, att allt ska vara impro, att det ska vara så här, vi ska inte, det ska inte vara några tydliga skämt, det ska inte vara någon punchline, alltså det ska inte vara på det sättet, utan det ska vara en väldigt avskalad podd. Och sen har vi varit väldigt, vi vill vara väldigt tydliga med att vi inte är några duktiga liksom improvisatörer på det sättet. Ja, det är väldigt roligt. Jag skrattar väldigt, väldigt mycket när jag spelar in. Och jag har skrattat åt den, lyssnat på den och tyckt att det här är kul.
Ja. Ja. Men är du liksom... För den antar jag är någon som klipper.
Ja, precis.
Är du noggrann med den? Liksom, alltså, lyssnar du då och korrar och känner?
Inte jättemycket. Alltså, han klipper den... Och så vet vi, för att han sitter ju med i studion när vi spelade in det.
Vem är han?
Jonas heter han, jobbar på Bauer.
Okay. Mm.
Och då sitter han där och så kan vi liksom mitt i, alltså om det går för långt, vissa grejer har gått för långt, att det var så här, det här kan vi ta med. Och då är han där och så pratar vi om det sen, så här, ja, vi klippte på det här sättet, typ. Och sen så, jag har alltid varit sån, jag är inte som perfektionist. Vilket har varit så här, om man kollar sketcher och sånt där som jag har gjort, så är det väldigt oproffsigt. Det är liksom inte liksom, omtagningar och sånt där. Jag gillar inte det. Jag gillar inte när saker blir för perfekta och stylade. Jag tycker att då försvinner det fina i det på något sätt.
Jag kommer inte ihåg vilken sketch det är, men det är någon sketch där du liksom inte... spela mot dig själv, men du har liksom inte riktigt orkat så här byta kläder. Så du har samma tröja, men du tar av och på dig briller.
Mm.
Det kanske säger något om något.
Ja, jag gjorde jättemycket sketcher förut med en kille som heter Torbjörn Avra Skorup. Vi jobbade ihop på Bonnier. Och han är ju helt annat. Han är ju perfektionist ut i fingertopparna. Att han är så här, ska vi inte ta om? Och jag säger nej. Vi tar inte om någonting, för det kommer inte bli bra. Då kommer vi veta vart vi ska, och det vill jag inte. Att det ska vara liksom, för mig så försvinner humorn på något sätt där. Och jag tror att... vi var en väldigt bra kombo, för att han var så här, men vi klipper det så här. Och jag var så här, du klipper det för snyggt. Du klipper det för fint. Du lägger in, liksom, du lägger in färg, så här, det ska vara snyggare, att det ska vara bra vinkel, det ska liksom vara typ... Nej. Det här ska bara... ut med skiten liksom.
Mm.
Så att jag är väldigt, väldigt så att jag vill inte att saker ska vara för snyggt eller för perfekt, eller att det ska vara någon så här, ja. Utan det ska vara liksom rått, och det ska vara vad det är.
Mm.
Typ, jag gillar det.
Ja, men jag tänker att det är en del i din framgång på något sätt.
Ja, jag hoppas det i alla fall.
Mm. Hur har du haft det, och nu citerar jag dig nu då, i Sveriges tråkigaste podcast?
Ganska tråkigt.
Ja, det var det.
Nej.
Som du trodde.
Men jag har ju väldigt svårt för poddar.
Mm.
Ja,
så att jag, framförallt värvet.
Framförallt värvet. Mm. Har varit så här, det här är inte så rivigt, det är inte så kul.
Men hur tror du det känns för mig när du...
Jättedåligt.
En tongivande...
Nej, men jag skrev det på Twitter.
Ja, det tror jag du har gjort. Men sen har du, tror jag, också pratat om det i någon podcast.
Har jag? Mm-hmm.
Ja. Ja, men framförallt kanske på Twitter då.
Ja.
Mm. Sparka neråt får man ändå säga.
Ja, men samtidigt så går det ju väldigt bra för värvet.
Ja.
Ja.
Det är ändå lite karaktär att jag tar upp det först nu.
Alltså, ja, visst. Jag trodde att du skulle ta upp det tidigare faktiskt. Ja. Eller jag var helt säker på att du skulle ta upp det.
Du hade det liksom på känna.
Ja, men det visste jag att du skulle göra. Det tror jag. Det var så här, ja, men det, jag sa det innan till kompisar jag pratade. Jag har ju sagt att det är supertråkig podd. Att jag inte kan lyssna. Men sen så, och hon sa till mig, hon bara, fast det gäller nog inte bara liksom värvet i sig. Jag tycker att alla poddar är tråkiga.
Mm. Alla poddar är tråkiga utom Hallå.
Ja.
Ja.
Pisspoddar allihopa.
Du, vill du rekommendera något?
Kom på min show,
ja,
vill jag säga. Köp biljetter på min hemsida. Johanna-nordström.se. Sen vill jag jag vill rekommendera en serie på SVT Play som jag såg som heter Kurs i självutplåning, som
Evelyn
Mock och Jonathan Unge är huvudroll i, som jag såg häromdagen, som jag tycker är otroligt rolig. Det vill jag rekommendera också.
Bra. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet?
Har du intervjuat Micke P?
Ja.
Har du?
Ja, det är klart.
Har du intervjuat Maria Lundqvist?
Ja.
Men vad fan, du har ju intervjuat alla ju.
Ja.
Sissela Benn har också intervjuat. Ja.
Hon kommer snart.
Peter Haber?
Nej.
Inte?
Nej.
Peter Haber.
Okej, okay, cool.
Ja.
Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid.
Tack själv.
Den otroliga Johanna Nordström. Och är det så att du vill höra någon annan favoritrepris, hör av dig. Mailen heter varvet@triumf.se och på Instagram heter vi @varvet. Vi hörs när som helst och framförallt på måndagar när det kommer nya avsnitt. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.